Tack så mycket för sången. Fint att se er här. Alltså vad roligt att få vara tillsammans. Eller hur? Eller hur? Ja, vad roligt att få mötas igen. Även om det är människor vi saknar, så är det. Det finns människor som inte kommer kunna komma hit på ett tag. Av olika anledningar. Så var med och ring. Ring mer än ni brukar. Funderar ni om ni ska verkligen ringa en gång, så ring två. Det gör ingenting. Det är väl bättre att någon säger du behöver inte ringa riktigt så ofta. Det är viktigt att vi hör av oss till varandra. Och några kanske kommer känna att det är tråkigt på ett annat sätt när några kan vara med och andra inte. Så var med och hör av er till varandra. Ja, jag heter alltså David Blondell och jag är pastor här i Korskyrkan. Och Evelina Erlandsson är ju ungdomsledare. Och jag ska börja med att läsa ett bibelord här. Egentligen tre bibelord som handlar om nåd och barmhärtighet. Så här låter det i Gamla testamentet till exempel. Det är från Klagovisorna 3 och 22. Det står så här. Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss. Att det inte är slut. Men hans barmhärtighet, den är ny varje morgon. Stor är din trofasthet, står det. Och tittar man på orden som används i den här texten. Det här är ju en ganska vanlig text. Ni kanske har hört den förut. Eller tänker ni att men något liknande har ni hört någon annanstans i Bibeln. Och så är det. Det talas ofta om Guds barmhärtighet och Guds nåd. Här används orden Herrens nåd och begreppet Herrens barmhärtighet. Det är ord som är väldigt lika varandra. De används parallellt ofta i samma bibelvers som så här. I Nya testamentet kan det låta så här. Här från Efesierbrevet 2, 4 och 5. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Här är ju en text som är riktad till några av de allra första kristna. En kort tid innan så har de varit med i den kulturen, den hedonistiska kulturen. Många går till prostituerade, man har ett lite annat sätt att tänka kring nöjen. Man går ju till gladiatorspel eller liknande. Och man kan ära människor som Gud i den här kulturen. Och här talas det om Guds nåd. Gud som är rik på barmhärtighet. Och av nåd är ni frälsta. Ni ser, det är samma ord. Barmhärtighet och nåd. Och de här orden som finns i Gamla testamentet och i Nya testamentet, de hänger samman. Det finns paralleller som man kan se och som vi kommer titta på under de kommande veckorna. När det talas om Jesus så står det så här. Han var full av nåd och sanning. Alltså, en av de där bibeltexterna som beskriver Guds personlighet så har vi med ordet nåd. Ja, under några veckor kommer vi alltså vara med och lyssna till predikan kring Guds nåd och barmhärtighet och vad det bör göra i våra liv och vad det bör göra i vår kyrka. Jag tror det kan bli viktiga ord. Jag själv, när jag håller på att förbereda de här, man förbereder ju ofta en serie lite parallellt allihopa, alla gudstjänster samtidigt. Så ja, men det finns många saker som jag själv upptäckt, så jag tror att det är flera av er som också kommer få upptäcka spännande nya saker i er tro. Många teologer tänker och talar om att nåd är det vackraste och det viktigaste ordet vi har i Bibeln. Och det kan man ju tänka när man håller på att studera ett ämne att just det ordet är viktigt. Men jag vill nog mena att det är verkligen ett viktigt ord, nåd. Jesus, han talar mycket om nåd. Och det beskrivs så viktigt som syre är för oss. Hur länge klarar man sig utan syre? Hur länge kan man klara sig utan Guds nåd? Om Gud inte hade mött dig och mig med sin nåd och barmhärtighet så hade ju ingen av oss varit här idag. För Bibeln beskriver att det är Guds nåd som gör att solen går upp. Att det är Guds nåd som gör att vi får liv i våra kroppar så hjärtat bultar. Men det är också Guds nåd och barmhärtighet som gör att de misstag man kan göra i livet, de små. Att det inte betyder slutet. Eller de misstag man kan göra som är stora. Att det aldrig någonsin är kört. Jesus, han talar också om nåden. Och talar och beskriver att den nåd vi har fått av Gud, den måste göra någonting med oss när vi tänker på vår relation med andra. När vi har tagit emot nåd från Gud, vad ska vi då visa andra omkring oss? Jag kommer tala om det här mer i kommande predikningar, för det här är ett stort ämne. Och därför är det flera söndagar som vi ska använda till det här ämnet. Och så vill jag så innerligt gärna att ni kommer ihåg att vi i kyrkan har talat mycket om nåd. Jag vill att ni ska tänka så när vi pratar om olika serier vi haft i kyrkan. Att, amen, jag kommer ihåg den där serien om oändlig nåd, vill jag att ni ska tänka. Amen, jag tror att det är så viktigt så att det inte bara blir liksom en del i många predikningar, utan att det verkligen är något som kännetecknar hur vi talar om vår tro. Guds nåd är som ett skyddsnät eller en säkerhetslina. Är det några som har arbetat på en arbetsplats där man måste ha en skyddslina, en säkerhetslina? Jag har gjort det. Jag har stått vid en kant där det verkligen är långt ner. Alltså jättelångt ner. Och så står man och tittar ner där och är så tacksam över den där linan. Det skulle aldrig vara så att man bara testar lite och hänger sig över. Liksom, eller att man tar ett kliv, för man har ändå en säkerhetslina. Ingen av er som jobbar inom någon bransch där man behöver ha en säkerhetslina eller man sätter upp skyddsnät vid byggnadsställningar skulle ju liksom chansa. Men det är så skönt att säkerheten finns där. Så har det inte alltid sett ut på byggnadsarbetsplatser, som ni vet. På 1930-talet till exempel, när man byggde skyskrapor i USA och när man byggde till exempel den här Golden Gate, några av er har hört mig berätta om det förut, Golden Gate Bridge i San Francisco, den här fantastiska bron som är stor och som vid den tiden var ett helt nytt sorts byggnadsverk. Ja, det var verkligen ett riskfyllt arbete. Det var så riskfyllt så att många människor dog under det bygget. Och det var inte ovanligt, men det var ovanligt många som dog vid det här bygget. Och de föll ner från de här stora byggkonstruktionerna, kanske 70 meter ifrån höjden, eller kanske 100 meter upp, eller sökt som 200 meter. Och man kan ju tänka sig när man står där och arbetar och pratar med någon, och så plötsligt så ser man inte han längre där uppe. Att det måste ha gjort rätt mycket med byggnadsarbetarna. Ja, det märkte de som höll ihop med allt det här. Alla som arbetade i det här projektet. Man märkte att det här går inte att jobba. För att det tog så lång tid. Det var en ekonomisk fråga. Det tog lång tid att få nya arbetare att börja sätta sig in i bygget när de hade fallit ner. Och det gjorde också att de arbetarna som var där och hade sett sina arbetskamrater falla ner, att de blev så försiktiga. Så att varje steg som man tog gick så långsamt. Så man gjorde det märkvärdiga konststycket att sätta upp ett stort nät. Man kan se det på svartvita bilder om man googlar på Golden Bridge och på nät, engelska ordet nät. Så kan man se, för man tog kort på det, för det var häpnadsväckande projekt man gjorde. Man satte upp ett stort nät under hela bygget. Och efter en tid när man hade haft det så märkte byggnadsarbetarna att det höll. Det var någon som föll ner. Det kanske inte var någon behaglig upplevelse, men de överlevde. Och efter den tiden så kunde byggnationen fortsätta. Och jag tänker att Guds nåd är som ett nät eller en skyddsutrustning, en lina, som gör att även om någonting blir fel, om någonting brister, så finns det något där som fångar upp. På vägen in här var det kanske någon som såg affischerna som sitter där, och jag kommer sätta upp några fler där det står oändlig nåd. Det är ju den svenska översättningen av sången Amazing Grace. Den sången som hör till en av de mest spelade sångerna hela tiden. Den spelas flera miljoner gånger, om jag förstått rätt, varje år. För den spelas vid gudstjänster, den spelas vid begravningar och vid många andra tillfällen. Den har varit en sång som har varit den svarta kamprörelsens, en av deras låtar som de har haft under lång, lång, lång tid. Och den har en speciell historia, några av er känner säkert till det. Den är skriven av John Newton under 1700-talets slut. Och han Den här mannen, han gjorde sin karriär, eller började arbeta, jag vet inte om man kan kalla det för karriär, för han arbetade som slavhandlare. Han var sjöman och började arbeta på fartyg som transporterade personer från Afrika till Nordamerika. Tur efter tur åkte han. Och han fick vara med om en förvandling i sitt liv. Men den gick faktiskt i steg. Han insåg mer och mer vad han hade hållit på med och vad han gjorde. Och med tiden så avslutade här. Han ändrade helt livsstil. Med tiden blev han motståndare till det här. På sin dödsbädd så talade han och beskrev sig själv som den största syndaren. Men att han också hade den största guden. Han skrev den här sången Amazing Grace. Och i den sången så vet du att han vid en textrad talar om sig själv som en usling, ett vrak. Som någonting som är söndertrasat. Men att Gud frälste hans själ. Och nu är det inte så många av oss som har varit med om något liknande som han har varit med om. Men våra liv gör ju att det händer saker i våra hjärtan när vi lever livet. Vi kanske, precis som han insåg efter en tid, att någonting som vi innan tyckte var okej, eller i alla fall var en del av livet, kanske vi inser plötsligt är någonting som vi absolut inte vill, som vi vill stå bakom. Tvärtom, vi vill stå emot det. Vi förstår att det kan vara skadligt för oss och såklart för andra. Och det kan ju vara en resa i vårat liv också. Gud tar ju inte bort minnen. Gud raderar ju inte det vi har varit med om. Det händer ju inte någon om man inte blir sjuk och tappar minnet. Men annars så har vi kvar våra upplevelser. Men Gud kan vara med och läka våra själar. Gud kan vara med och ge frid in i alla människors hjärtan. Det kan ske som en process. Det kan ju ske på en dag. Men ofta sker det under en process. Och jag tänker att när vi nu talar om nåden och talar om det utifrån olika perspektiv som jag kommer göra och de andra som predikar här under några veckor, så kan det hjälpa oss. Vi som ibland har lite hårda hjärtan. Kanske inte du, men jag kan känna så ibland. Och då tänker jag att bibelorden som vi läser kan göra att det mjuknar. När vi läser om Jesus, att han var full av nåd och sanning, så kan det göra någonting med våra hjärtan. Ja, nu under den här perioden, under covid-19-tiden, den här pandemin som fortfarande håller på, även fast vi är här, runt om jorden så är det här en dröm för människor. I England, visst är det 6 personer man får samlas som mest? Visst är det så? Och jag vet inte hur det är i USA just nu, men det är säkert olika delstater. Men att få vara tillsammans så här är ju ingen självklarhet alls. Vad kan man klara sig utan och ändå vara kristen? Har ni tänkt så? Vad kan man plocka bort? Kanske inte frivilligt, men kan man plocka bort nattvarden? Runt om i världen så är det ju så för kyrkan nu. Att man inte firar nattvard. Katolska kyrkan har bestämt att man inte får fira nattvard just nu. I många baptistkyrkor, det här har varit en baptistkyrka. Och är en baptistkyrka, men det hette väl så från början, tror jag. I många baptistkyrkor så firar man bara nattvard förr i tiden en gång per år vid årsmötet. Jag vet inte om det var så här, jag har faktiskt inte koll på det. Men så behöver man inte göra. Varför tänkte man så? Men vi förstår ju ändå att man kan vara kristen utan att fira nattvard. Ingen vill ju vara med om det, men det går att vara kristen utan att regelbundet fira nattvard. Bibeln, kan man leva utan att läsa Bibeln regelbundet? Ja, men det finns ju jättemånga människor i historien som inte har ägt en bibel. Som kanske kunde något ord om Jesus utan till, men som inte läser sin bibel. Så kanske ingen vill leva. Eller så kanske det är så många av oss lever att Bibeln liksom står i bokhyllan i så här färgordning. Så. Men det kanske inte är tänkt så att den ska liksom vara i bokhyllan på en perfekt plats. Men det går ju att leva som kristen utan att läsa Bibeln. Även om Bibeln kan vara så god för oss och tala rakt in i vår vardag. Men man kan vara kristen utan att läsa Bibeln. Och man kan vara kristen utan att ha någon människa att dela tron med. Det låter ju helt vansinnigt. Ingen kan väl ha på det sättet och leva så. Men jag har faktiskt stött ihop med människor. Jag har läst om människor som haft det så och stött ihop med en person som haft det så. Han blev kristen i Pakistan och under många år så läste han på nätet. Lyckades hitta texter som han förstod, för han var inte så bra på engelska. Men så öppnade en väg mot en tro. När han kom till Sverige så kunde han döpa sig. Han gjorde det snabbt och döpte sig och började hitta vänner. Man kan vara kristen utan att ha människor omkring sig, fast ingen såklart väljer att leva så. Men det finns ingen kristen som kan klara sig en månad, en dag eller en timme utan Guds nåd. Det går inte. Det går inte. Förstår vi hur fantastiskt det är med nåden i vårt liv? Förstår vi de här bibelorden jag har läst? Kan vi närma oss det? Det är så lätt att... Ja, men det är svårt att förstå en del saker i livet. Att det liksom sjunker in. I våras var en man, han satsade 25 kronor. Ni kanske har läst om det här i någon tidning. 25 kronor på en lottorad. Och sen så vann han 48,6 miljoner kronor. Det är mycket, eller hur? 25 och 48,6 miljoner kronor. Och så frågade de honom, hur känns det? Och då sa han, jag har inte riktigt förstått att det är sant. Det har inte riktigt sjunkit in än. Ja, men det kan man förstå. Det kanske det inte gör alls i hans liv. Han var ju ändå... Han hoppades att han skulle få behålla hälsan under de åren han hade kvar. Men det går ju knappt att göra slut på så mycket pengar såklart. Men jag har varit med om det många gånger i mitt liv. Även om jag inte vunnit knappt någonting på något lotteri. Jag har suttit i mitt rum och i en lägenhet och tänk att jag bor här. Att jag knappt kan förstå att det är sant. Jag har varit med om att hålla någon i handen. Snegla lite och tänk att jag håller den här personen i handen. Vi som knappt ens kände varandra innan. Tänk att det är sant och att man knappt ens kan förstå det. Och allra tydligast jag har fått vara med om det när Ester, min nu 15-åriga dotter, var ett år. Och jag tyckte att jag hade förstått att jag var pappa. Men när hon är ett år så står jag där i hallen. Jag står och så bara är det som att jag då inser att jag är pappa. Och det här är min dotter. Det låter ju som att jag är lite trög. Det är okej. Men då förstår jag att jag är pappa. Det har liksom sjunkit in. Så kan det vara i livet. Och nu ska vi tala om Guds nåd. Och du har varit kristen, några av er, kanske hela era liv. Några av er kanske är ganska nya här, men ni har fått upptäcka en tro de senaste åren och det har betytt mycket. Och ändå kan det vara så att vi har ord som ändå inte riktigt har fått landa i vårt hjärta. Det kan vara så att du under de här veckorna får upptäcka mer om Guds nåd och barmhärtighet. Och vad det gör också i våra liv och i församlingen. Det tror jag och det hoppas jag. Så häng med när du inte kan komma om du är sjuk eller är bortrest. Så var med och lyssna. Vi spelar in det här och prövar att lägga upp det på webbsidan. Vi håller på att testa oss fram med teknik och så. Men det kommer finnas tillgängligt. Så var med och häng med hela vägen. Nu ska vi vara med och be tillsammans. Var med och be med mig. Ja, Jesus, vi tackar dig. Vi tackar dig för det som står i ditt ord. Att din nåd är så stor så att den räcker till himlarna. Alltså till universums yttersta gräns. Tack gode Gud för din nåd som är så stor. Låt oss få förstå något mer av det. Låt oss få vara med om att det landar i våra hjärtan. Du ser oss som verkligen behöver vara med om det. Vi som av någon anledning har varit med om något i livet där de här orden om din nåd behöver verkligen röra vid vårt hjärta. Herre, kom till oss. Kom till oss nu idag när vi tänder ljus och ber och sjunger. Kom till oss de kommande veckorna. Låt det verkligen sjunka in i vårt hjärta. Ja, tack Herre för att det inte är ute med oss som vi läste. Utan att din barmhärtighet är ny varje morgon. Stor är din trofasthet. Ja, tack. tack för det i Jesu namn. Amen.